O Jesu Kriste, du evigt rike Gud, du som steg ned från himmelens härlighet till den arma jordens ringa villkor för att göra oss människor evigt rika. Du Guds lamm som bär världens synder, kom och låt ditt helga blod rena också oss från våra synder. Du som föddes av jungfrun, förbarma dig över oss syndare och låt idag ditt heliga ord upplysa våra hjärtan. Amen. Så har vi alltså kommit till att betrakta den andra artikeln. Vi läser den ju varje söndag och då är det lätt hänt att det går lite slentrian i saker som man kan sedan barndomen utan till. Man kan det om man läser det, man kan det om man läser det. Och kanske hör man ändå inte vad det är man läser. Jag tror på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria. Allt sammans kan bara förstås med tron. Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Ja, där har vi en historisk händelse som inte förutsätter tron, utan kan med det naturliga förnuftet och det historiska sinnet förstås och ses. Men vad händer sedan? Nederstigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag nämnde den här lilla skillnaden mellan tron och det historiska just därför att om man lyfter bort det gudomliga, det som står över det naturliga, utanför den naturliga händelsekedjan, och vill förstå allt hela tron och denna historia som rent inomvärldsliga händelser, då återstår ju av vår trosbekännelse inget annat än just detta, bekännelsen om Kristus, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. För sådana paralleller finns och det kan vi förstå. Det förutsätter ingen gudomligt ingripande. Men nu tror vi så som det står skrivet. Och tror inte därför att vi med ett förnuft kan förstå det. Utan vi tror därför att Gud har uppenbarat det så i sitt ord. Men när vi nu ska gå och se vad detta betyder. Hur vår lärofader lägger ut det för oss. Så precis på samma sätt som när det gäller första artikeln så kommer centrum att just då, vad betyder detta för oss kristna som lever idag vårt liv? Och vi kan se, om vi tittar så har han egentligen delat upp det på fyra delar. Vem är han den vi bekänner? Vad är det han har gjort och uträttat? Och till vilket pris? Vad har det kostat honom? Och vad är syftet med detta? Nu har vi firat jul, Kristi födelses högtid. Gud har blivit människa. Det betyder att vi behöver ju inte uppehålla oss så väldigt mycket vid just detta med Kristi person här. Den första meningen i artikeln, det har vi predikat om i jul. Jag tror, säger Luther, att Jesus Kristus, sann Gud, född av Fadern i evighet och tillika sann människa, född av jungfrun Maria. Kristi två naturer bekänns klart och tydligt. Och det är detta som är också som gör att hans namn, som Jesaja säger, är under. Evighetens konung, född av Fadern i evighet, tillika är han född i tiden, mitt i historien, av jungfrun Maria. Han är född av henne som han själv har skapat och uppehållit och försett med allt vad hon behöver. Men detta är inte det väsentliga i Luthers utläggning. Det finns där som den självklara bakgrunden, och det kan han lägga ut utförligare i andra sammanhang. Men här kommer det väsentliga. Han är min Herre. För en av synden tyngd människa, för ett förkrossat samvete, kan det klinga som vackra ord. Men högt över ens huvud att höra vem Kristus är, vad han har gjort och vad som får tillräknas människorna. Ja, ack om jag vore en Petrus, om jag vore en Paulus. Och detta har Kristus gjort och det får tillräknas alla andra, men knappast mig, arma syndare, efter mitt djupa syndafall, så som mitt samvete vittnar emot mig. Här står den ensamma själen inför den stora svårigheten och behöver därför också ta till sig och tugga om och om igen på förklaringen här. Han är inte bara universums herre. Han är inte bara alla människors herre. Han är inte bara sin kyrkas och alla fattiga syndares herre. Han är faktiskt också min herre. Jag, arma syndare. Det ligger en tröst där i. För var och en som vet är förlorad, förtappad och fördömd i mig själv med min synd. Sådan är han. Det är hans natur. Det är hans vilja. Hans inriktning. Han är den som kommer till syndaren. Se, din konung kommer till dig, läser vi och sjunger i första advent. Och i sin adventspredikan så stryker Luther under det. Ja, utan tvivel är det så att han kommer till dig, och så måste det vara. För du lär aldrig komma dig för att kunna komma till honom. Då skulle det aldrig bli något möte om det skulle gå till på det viset. Han kommer. Han är min Herre. Vad är det han har gjort och åstadkommit? Det fortsätter ju Luther sedan. Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig. Ja, vem är jag? Så att jag får tillräkna mig detta. Jo, inte jag, helige, rättfärdige, alltigenom helgade, hela mitt liv mönsterkristna människa. Nej, han har återlöst, förvärvat och vunnit mig som är en förlorad, fördömd människa. Och det blev vi undervisade om av Paulus för en timme sedan, just hur Guds vredesdom träffar oss alla. Just vi som kanske tror oss ha företrädet framför alla ute i den syndiga världen, också vi står under domen. Förlorade och fördömda människa. Ifrån det jag inte klarade av själv. Nej, ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld. Från alla synder och ifrån döden och djävulens våld. Vi ska nog läsa det där en gång till med en viss betoning. Det står faktiskt vad han har gjort här. Det står inte han är nu beredd att i sin godhet kunna tänka sig att återlösa och förvärva och förlåta med mina synder. Underförstått på det villkoret att jag nu och min sida verkligen bjuder till, visar en god vilja. Eller vad villkor, hur det nu skulle uttryckas. Nej, här är något som faktiskt har skett redan. I aftonbönen som vi brukar ha i kompletoriet, den sista bönen innan vi går till sängs, så brukar vi säga, Du förlossar mig, Herre, du trofaste Gud. Lite mera exakt, fast det är svårare att få det att fungera i melodi och så, är att läsa: du har återlöst mig, Herre, du trofaste Gud. Det vore egentligen en bättre översättning. För det är ju detta som är trösten, tacksamhetens bön innan jag somnar. Du har återlöst mig, Herre, du trofaste Gud. Förvärvat mig. När man förvärvar en sak, då gör man det ju till sin egendom. Det byter så att säga ägare. Och så betyder det då att jag har blivit hans barn. Han har ju förvärvat och vunnit mig ur djävulens våld. Hela världen ligger i den ondes våld, undervisar oss Nya testamentet om. Efter syndafallet så kallas han denna världens förste, mörkrets förste. Den kamp vi har att utstå är inte mot kött och blod, utan mot ondskans andemakter i himlarymderna. Så finns det alltså en förste, en i vars våld vi genom syndafallet har hamnat. Nu har han som är min herre återlöst, förvärvat och vunnit mig ifrån detta, så att jag verkligen får bli hans, Guds barn. Genom synden kom döden in i världen. Genom Adams fall. Och så dog hela människosläktet. Vi blev lagda under förgängelsen. För syndens lön är döden. Till och med ifrån detta är jag nu återlöst och köpt. Döden kan inte längre skada mig. För syndens skull så är vi lagda under förgängelsen. Kroppen måste dö och bli till jord igen. Men Kristus ska på den yttersta dagen uppväcka den och återförena kropp och själ. För dödens udd är bruten genom hans död. Ty här, när vi står inför honom, då står vi inför, som jag sa, ett fullbordat faktum. Det är uppenbarat för oss i Guds ord genom det som vi kallar för evangelium. Och vad är evangelium? Jo, det är som det har uttryckts en gång mycket klart och tydligt av en person vars namn det må förutsättas vara mycket bekant i denna församling, åtminstone för de äldre. Han heter Axel B. Svensson. Uttrycket var: evangelium är talet om jordgärning. Inte talet om någonting som kan ske, utan om jordgärning. Det har redan skett och ska nu förkunnas för alla människor som ett fullbordat faktum. Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig. Hur kan det vara så? Jo, genom skapelsen, när Gud skapade människan, så blev vi ett släkte som hör ihop. Det finns ett band mellan oss, alla människor, från en och samma, från samma urföräldrar. Och därför så går det också gemensamma verkningar genom hela människosläktet till alla människor. Vad Adam åstadkom genom fallet får återverkningar på alla människor i alla tider, hela släktet. Vi blev alla, på den dag du äter därav skall du döden dö. Hela släktet träffades av den domen, vi att döden dö. Det var genom en enda människa där. Men nu finns det ytterligare en människa som kallas till följd därav den andra Adam. Och genom hans gärningar, hans rättfärdiga handlande, går på samma sätt verkningarna ut över hela människosläktet. Genom en endas rättfärdiga gärning kommer de alla att stå så som rättfärdiga. Han är ju vår ställföreträdare inför Fadern. Det han gör när han kommer till, stiger ner från himmelen hit till jorden. Och imorgon, då är det 8:e dagen efter hans födelse. Då blev han, som lagen påbjuder, omskuren. Vad säger nu Paulus när han varnar galaterna inför detta, när man till och med står inför det att man ska låta omskära sig? Om ni omskär er, går ni in under det förbundet, då är ni skyldiga att hålla hela lagen. Nu heter det om Kristus, han var född av kvinna, ställd under lagen, för att han skulle friköpa oss som stod under lagen och därmed under dess förbannelse och dess dom. Jo, han som är lagens herre blev då ställd i vårt ställe, under med plikt att uppfylla hela lagen. Lagen kan aldrig prutas av, aldrig en millimeter, för det är Guds egenskap, Guds heliga vilja, och den måste uppfyllas. Men Gud vare tack, den är uppfylld. Allt vad lagen kräver och begär, det har den fått. Har du, min vän, kan du vid himlen porten för Gud? Svara på den frågan. Har du uppfyllt min heliga lag in till minsta prick, som du vet krävs för att komma in i himmelen? Vad är svaret på den frågan? Ja, har du förstått vem Herren Jesus Kristus är och tagit honom i ditt hjärta, då kan du frimodigt svara ja på den frågan. Din son Jesus Kristus har uppfyllt allt detta i mitt ställe, mig till godo. Lagen har fått sitt, kan inte mer kräva och anklaga. Alla synder, alla mina brott är redan, straffet för detta är redan utmätt. Skulden är försonad och betald. Det återstår nåd, barmhärtighet. Som Guds fria, saliga barn, kom ni min faders välsignade och tag i besittning det rike som är tillrätt åt er från världens begynnelse. Från världens begynnelse. Därför att Guds lam som borttager världens synder är slaktat från världens begynnelse. Vilket Johannes får se i Uppenbarelseboken, att det förhåller sig så. I Guds eviga rådslut är det alltså redan en verklighet från begynnelsen. Så blev han till, han som var till i Guds skepnad. Han utblottade sig och antog en tjänare gestalt. Det var där han gick in som vår ställföreträdare. Han utblottade sig inte på sina gudomliga egenskaper eller någonting. Han utlämnade sig själv till detta. Och det gjorde han samtidigt som han steg ner hit till jorden. Inte genom att han blev människa, det är ingen förnedring. Men redan från första början så tog han på sig tjänaregestalten. Föddes i ringhet, lades i en krubba. Men som himlarnas herre som ligger där i krubban, så mottar han änglarnas lovsång. Så mottar han senare de vise männens tillbedjan. Det är han som har blivit min herre. Det är han som har utgivit sig själv. För det blev ett pris. Han fick utge sig själv. Det gick inte med guld eller silver. Och det är detta som vi också läser om i Saltaren, i 49:e salmen, att det går inte, ingen kan återlösa sin broder, ge lösen för hans själ så att han skulle få leva evinnerlig och slippa se förgängelsen. Nej, för dyr är lösen för hans själ och kan inte betalas till evig tid. För en enda människosjäl är lösen för dyr för att någon mänsklig makt skulle kunna förmå att återlösa honom. Allt guld och silver i världen räcker inte, och all samlad mänsklig fromhet och rättfärdighet kommer ingen vart där. Vad blev istället priset? Med sitt heliga och dyra blod och sin oskyldiga pina och död. Oskyldiga pina och död. Han som inte visste av någon synd blev gjord till synd för vår skull. Lagen hade ingenting att kräva av honom. Vem av er kan överbevisa mig om synd? Frågar han också rent ut en gång. Det var en oskyldig. När Kristus grips, förhöres, korsfästs, så är det inte en martyrdöd. Så är det inte ett misslyckande i hans gärning. Det är Guds eviga frälsningsrådslut som går i fullbordan. Hans oskyldiga pina och död som är betalningen för vår skyldiga pina och död. Med sitt heliga och dyra blod. Jesu Kristi, Guds sons blod, renar från all synd, läser vi. Jesu Kristi, Guds sons blod. Det mänskliga blodet, Jesus av Nazaret, som rinner på korset, är alltså Guds eget blod. Gudomligt blod. Och har därigenom också den kraft och förmåga att det kan rena ifrån synder. Det är också det som förebildas i alla offren i Gamla testamentet, där det talas om att blod måste utgjutas. Utan blod ges ingen försoning. Syftet med allt detta det pekar framåt är ju Jesu Kristi, Guds sons blod, som renar oss från all synd. Mänskligt och gudomligt är förenat hos honom. Och då är det ju så att om Jesu blod är utgjutet till försoning för synderna, det gudomliga blodet, kan det då fattas något? Kan det då vara något bristfälligt i detta? Så att det måste kompletteras och ytterligare tillföras någonting? Det vore väl, mina vänner, en hädelse att tänka och säga så. Att förneka Guds sons blod, dess renande kraft. Nej, all synd är avtagen i detta. Alla synder, alla människors alla synder är avtagna. Gud har objektivt i Kristus förlåtit hela världen. När Jesus säger det är fullbordat och ger upp andan på korset, då går också den frikännande domen över världen. Världen i Jesus, rättfärdig är orden. Han som blev utlämnad för våra överträdelsers skull, han kommer nu på tredje dagen att bli uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Döden kunde inte behålla honom eftersom segern var fullbordad och döden besegrad. Så kan då jag nu, förlorade och fördömda människa, se med tröst fram emot mitt återstående liv. Se med förtröstan fram till och med emot dödens mörka stund. Och då kan jag som en gammal kristen också då till sist summera mitt liv och bekänna att på det liv som jag inte har levat och på den död som jag inte har dött grundar jag nu mitt eviga liv. Och det liv som jag inte har levat och den död som jag inte har dött, det är det liv som Herren Kristus har levat och den död som han har dött. Därpå kan jag grunda mitt eviga liv. Och det finns ju ett syfte med detta som Kristus har gjort. Han stannar ju inte i sin förklaring, doktor Luther, där att han har återlöst mig med sin heliga dyra blod, sin oskyldiga pina och död. Nej, det är för att jag ska tillhöra honom. Han har ju förvärvat mig Nu skall jag tillhöra honom. Jag ska leva under honom i hans rike. Inte längre leva i syndens, djävulens och dödens rike. Jag ska tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Att tjäna honom, det var något annat än att tjäna synden. Att tjäna synden, det är, fast det fattar inte människan, förblindad som hon är, det är att stå under djävulens slaveri, att ledas av ondskans makt här i världen. Och där hörde vi också i Romarbrevet hur resultatet blir. Man berömmer sig att vara vis, men man blev dårar. Man förblindades. Att tjäna honom, det är också att vara som barn med sin fader. Att kunna ropa Abba fader i sina böner. Fader vår som är i himmelen. Och också kunna veta att det finns ett löfte. Allt vad ni ber om i mitt namn, Jesus, det hör, det lyssnar fadern till. Det ska han ge er. Er fader vet allt vad ni behöver. I evig rättfärdighet. Den rättfärdighet som jag inte kunde åstadkomma själv. För all vår rättfärdighet var som en fläckad klädnad. Den har jag ju fått, blivit iklädd av Herren Kristus i dopet, i pånyttfödelsen, genom ordet var dag, i evig rättfärdighet. Den ska inte tas ifrån mig. Jag känner mina får. Jag nämner dem alla vid namn. Ingen ska rycka dem ur min hand, säger Herren Kristus. Det är en evig rättfärdighet. Och evig betyder inte bara detta. Det betyder också den evigt gällande rättfärdigheten. Jag behöver inte råka ut för en vacker dag att stå där att denna rättfärdighet är nu devalverad och gäller inte längre. Nu måste något nytt till. Nej, den dagen kommer aldrig. Kristi rättfärdighet är en evig rättfärdighet som han har förvärvat och vunnit åt syndaren. Oskuld och salighet. Den eviga saligheten, den börjar alltså redan här på jorden. Mitt här i Jämmerdalen får Guds barn åtnjuta detta. En försmak. Han sände sin frid. Min frid ger jag er, inte en sådan som världen ger. Och det betyder att mitt i världens oro och larm och allt vad jag ska möta, så finns en frid som övergår allt förstånd, som ingen kan skada för mig. Ingen kan rycka ifrån mig. Den kan inte devalveras. Och det är nämligen detta. Jesu Kristi och sons blod har renat mig från alla synder. Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig. Och hans ord och löfte står fast. Vad den som händer, han tar inte tillbaka. Om än höjderna och bergen vacklar, så ska hans nåd inte vackla. Och det finns liksom en pant på detta också. Och det är, liksom han har uppstått ifrån döden, lever och regerar i evighet. Nog kan det vara lätt för mänsklig svaghets skull att i mörka stunder komma i anfäktelse och tvivelsmål. Detta är inte synd, mina vänner. Vi har att utstå en andlig kamp här i världen. Och det betyder inte att Gud har tagit sin hand ifrån oss. Det betyder tvärtom att vi står mitt i livet, i det kristna livet. Om den kampen däremot upphör och inga sådana bekymmer och anfäktelser längre finns, då är det ett allvarligt tecken att de finns nog inte heller livet där. För den icke pånytt födde finns aldrig några sådana bekymmer. Nej, men för att återgå. Visst kan det komma sådana mörka stunder. Är det verkligen sant? Får det verkligen tillräknas mig? Vad har jag att hålla mig till? Liksom han har uppstått ifrån döden, lever och regerar i evighet. Nu är Kristi uppståndelse ett faktum. Han har stått upp, han lever och regerar. Och lika visst så vet jag då att det är visserligen sant som förklaringen avslutar med där. Och då vet jag en sak också. Han har förlossat mig ifrån döden. Han har stått upp som förstlingen ifrån de döda. Huvudet har redan stått upp. Och har huvudet stått upp så ska kroppen också följa efter i sinom tid. Den trösten kan heller inte tas ifrån mig. Jag vet att min kropp ska en dag dö, men den ska uppväckas på sistone ur mullen. Så kan jag då alltså bekänna att han, sann Gud, född av Fadern i evighet och tillika sann människa, född av Jungfru Maria, är min Herre. Mitt liv är inte utlämnat åt alla kastvindar här i världen. Inte åt ett blindt öde. Inte utlämnat åt hur pass mycket jag förmår att åstadkomma själv. Hur duktig jag kan vara inom min respektive bransch. Det sker mycket i världen som vi inte råder över. Och mycket vi blir ställda inför. Men lika fullt så har vi den oskattbara förmånen. Han känner oss alla. Han nämner oss vid namn. Han har den faderliga omsorgen om alla. Och det har han för Jesu Kristi skull. Därför att genom Jesus Kristus, som är Guds lamm som borttar världens synder, så är också våra synder borttagna. Så står vi rena och rättfärdiga inför Gud, iklädd en skinande vit klädnad, det heligas rättfärdighet. Som Guds älskade barn får vi leva ett liv, och det sa vi igår också, utan bekymmer. Vi behöver inte, eller vi ska inte göra oss alla dessa bekymmer. Nej, det ska vi kasta på honom som har lovat att höra oss. Det är väl värt att tänka på. Många av våra bekymmer som vi går och bär på, de går vi och bär på därför att vi har glömt bort att vi inte ska göra det. Att vi ska kasta dem på honom som har omsorgen om oss. Bed i Jesu Kristi namn, Guds son som har blivit din och min Herre och förlossat oss ifrån allt ont, så att vi får vara Guds saliga barn. Vi ska inte gå vidare allt för mycket idag med den här artikeln. Men en sak måste vi lika fullt stryka under här en gång till. Och det är just detta att Kristi verk är universellt. Gäller alla människor. Är ett fullbordat faktum. Det är min tro att synden blev förlåten i Jesu död, fast ej av mig begråten. För mig offrade så blod som tårar på korsets stam, Guds menlösa lamm. Den tron får vi inte ge upp. Det betyder att den rättfärdighet som man har förvärvat, den är redan en verklighet för alla människor. Och då får vi inte dra den konstiga slutsatsen som några som har gjort sig ibland, att ja, då är det, behöver vi väl inte ens gå ut och predika någonting då, om det redan är färdigt för alla människor. Istället är det väl alldeles tvärtom. Finns ett sådant arv tillhörande alla människor, då måste vi väl verkligen förkunna det, så att det blir känt ut över världen. Och för att det ska ha någon mening, så måste ju då allt Guds ord förkunnas. Ty människan stöter det gärna ifrån sig i tron att hon inte behöver det, att det är ett meningslöst budskap. Men för den av lagen förkrossade syndaren så är det inte ett meningslöst budskap. Då är det inte ett tomt ord som inte angår er, utan det gäller era liv. Och då är det heller ingen diskussion om att det inte är en farlig lära. Är det inte att göra det för lätt för syndare att komma in i himlen eller så? Nej, för mig arme syndare är det den absolut enda möjligheten. Skulle det inte vara fullbordat och rättfärdigheten redan vara för handen förvärvad åt mig, då skulle jag aldrig komma dit in. Till så djupt har jag sjunkit i synd och last att jag kan inte åstadkomma den minsta prick själv. Men Gud vare tack, genom Jesus Kristus kan jag sjunga värden i Jesus rättfärdiga orden, och till världen hör jag också. Gud vare tack som har förlossat och återlöst mig, förlorad och förtappade människa. Det är visserligen sant. Amen. Ja, vår kära Herre Jesus Kristus, du som kom i ringhet ner, du som är himlarnas Herre, du som tar emot änglarnas lovsång där du ligger i krubban, tar emot tillbedjan av de vise männen, du som styr och leder din kyrka, du som har lovat att vi ska kasta alla våra bekymmer på dig, du som tronar på Israels lovsånger. Vi tackar dig att genom dig är all vår salighet fullbordad. Ett faktum som har skett långt innan vi ens var födda. Ditt heliga ord vittnar ju därom. Vårt förnuft håller det för orimligt, men ditt ord står över vårt klena förnuft. Så tackar vi dig att du också idag överbevisar oss med ditt ord som är ande och liv. Vi ropar till dig att du aldrig ska ta dina livgivande nådemedel ifrån oss. Att du låter oss var dag leva i dopets nåd. Att du låter oss få ta emot syndernas förlåtelse i avlösningen. Att du mättar oss vid nådens bord. Att du låter livets ord gå ut från våra predikstolar. Du, Herre Jesus Kristus, Guds lamm som borttar världens synder. Du som föddes av jungfrun, förbarma dig över oss syndare. I Jesu namn. Amen. Vi inledde med att sjunga nummer 46. Då avslutar jag med att sjunga 64.